Hej! Välkommen till podden Fri från kronisk sjukdom. I den här podden utforskar jag om det kan vara så att vi faktiskt inte behöver leva med alla de ihållande symptom som vi har dragit på oss. Kan det vara så att det finns en gemensam rot till en hel del av det vi lider av? Själv har jag, för att nämna några symptom, lidit av allergier, astma, migrän, IBS-mage, förlossningsutmattning, lång covid-19, POTS. Och jag har fastnat för det neuroplastiska perspektivet. Tankar om att det har att göra med våra hjärnbanor. Att det har att göra med vårt nervsystem. Att det fungerar som det ska. Att det tar banor som blir bra för oss istället för de gamla banor som kanske höll oss sjuka. Det finns en hel del forskning. I till exempel avsnitt 2 pratar vi om många olika studier. I det här avsnittet får vi träffa Mia Elmlund som har en väldigt handfast metod att ge oss. Något konkret att ta fram när vi känner att vi vill testa att göra något för att se vad som händer med våra kroppar. Mia är påläst, klok och full av erfarenhet. Du har en härlig timme framför dig. Varsågod. Välkommen Mia Elmlund.
Tack snälla Maria, tack.
Så kul att ha dig med här idag. Jag har ju kommit i kontakt med dig eftersom du just nu hjälper jättemånga i Sverige och kanske utomlands, men på svenska, med att använda kroppen på ett nytt sätt. Jag tänker på sensing yoga som du kallar det.
Ja.
Rörelser som vi känner igen från barn och djur, som bland annat ska hjälpa oss att komma i kontakt med vad vår egen kropp önskar. Något som kanske många av oss har glömt. Hur lär man sig att lyssna på kroppen?
Oj!
Den lilla frågan.
Så du kommer med den svåraste frågan först. Intressant. Ja, hur lär man sig att lyssna på kroppen? Det är ju faktiskt någonting som inte är helt solklart enkelt. För vi har blivit så vana att lyssna på allting som är utanför oss själva. Vi har, när vi föds så har vi föräldrar omkring oss och vi har sen lärare och annan släkt och auktoriteter runt omkring oss som kommer med sina tankar om hur man ska kanske bara röra sig, och man kommer till skolan och man sitter mycket och man kanske börjar ensidiga sporter. Och jag upplever i alla fall att mycket av den här tanken om hur vi kan lyssna på våra kroppar tagits ifrån oss. Vi får lära oss mycket liksom att vi ska känna, vad känns det någonstans och hur känns det? Men den tar oss ganska så ytligt tycker jag. Och kanske inte alltid att vi verkligen lyssnar inåt. För det pratas inom oss hela tiden, dygnet runt. Och det är så fint det här som pratas inom oss. Och det är inte alltid lätt att uppfatta det när det brusar så mycket utanför oss själva. Så det är en stor fråga. Men jag har ju ett litet svar. Vad jag tänker i alla fall. Och det är ju, som du nämnde i början med sensing yoga, att man bara gör på kroppens villkor. Att man släpper det som är utanför. Man släpper hur det ska se ut, kanske som en målbild. Och hur det ska kännas eller var det ska kännas. Man börjar istället att lyssna inåt på sin kropp. Vad man ska göra, hur långt man ska gå, hur många gånger. Om du tänker så kanske. Så till slut så lär man sig den här lyssningen inåt. Och så blir det, jag brukar säga det, när vi har varit nere på golvet och gjort rörelser och rullat runt på mattan. Nu rullar vi inte runt, men om man tänker så gör de här naturliga rörelserna, så är det lättare utanför mattan att börja lyssna inåt.
Det handlar om att öva mycket.
Ja, jag tycker det är en träning om något.
Ja.
Lika väl som du behöver gå och slå massa bollar om du ska bli en bra golfspelare, så får du stå där på ranchen och slå hink efter hink. Det är samma sak här. Du behöver ju trä. Alltså det är ju också lite så att vi kan det här från början. Som jag sa, när vi föds så kan vi det här. Men det är ju det att vi får väl avlära oss kanske mer det som vi har lärt oss. Så det, ja, det, vi får liksom träna bort saker som vi har lärt oss för att komma tillbaka till det där naturliga igen. Så skulle jag nog kunna säga.
Spännande. Vi ska tala mer om de olika verktyg som du har upptäckt. Vad har du för bakgrund, Mia?
Jag har varit en sån person som har jobbat mycket med kroppen, eller med hantverk kan man säga. Jag har inte haft kontorsjobb, utan jag har haft mycket stående jobb och jobbat mycket och ramat in tavlor och massa sådana saker. Och sen så har jag utbildat mig faktiskt för att dels kunna hjälpa mig själv, men också för jag hade en sån jättedröm verkligen om att kunna bidra och hjälpa andra. Så jag har utbildat mig till yogalärare. Det gjorde jag 2007 tror jag första gången. 2006 kanske till och med första gången. Och så har jag gått ett par utbildningar. Jag har varit i Thailand i 6 veckor och gått en utbildning och i klassisk hatha yoga. Sen så har jag utbildat mig i lite yogamassage, ayurvedisk yogamassage och ja, regndroppstekniken och inom access bars och postural träning, 3D-fascia. Det har funnits ett stort intresse för våran bindväv. Pandiculation therapist. Så ja, det är lite olika grejer som jag har plockat upp genom åren. Fast jag har jobbat heltid med yoga sedan 2010 i 12 år då.
Jag upplever att du har plockat ut det bästa från alla år för att hitta det som har fungerat för just dig.
Ja, det är nog på pricken sant faktiskt. Det är nog precis så som jag har gjort. Jag har nog varit en väldigt sökare och gjort väldigt mycket och varit nyfiken och lyssnat på många människor. Och sen så har jag, precis som du säger, plockat det som har funkat för mig och bakat ihop det till en liten sensingkaka.
Det som har funkat för dig, säger du. Du hade hälsoproblem att ta itu med?
Ja, väldiga hälsoproblem att ta itu med. Väldigt mycket, och det har varit väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Många, många år skulle jag nog säga.
Dåligt mående som har förvärrats hela tiden med åren? Eller har det varit olika perioder? Hur har det sett ut?
Det här kanske låter jättekonstigt, men mina problem började faktiskt när jag började med yoga. Då började de stora problemen med min kropp. Och det låter ju jättekonstigt på ett sätt, men väldigt logiskt på ett annat sätt. Dels på grund av min konstitution och dels på grund av hur jag som person, jag ska inte säga är, men kanske har varit. Jag kan bara säga först, min konstitution är att jag är överrörlig i lederna. Det har ju gjort att jag har haft mycket problematik med mina muskler i kroppen. För att vara överrörlig är inte samma sak som att vara vig. Utan det är inte alls samma sak. Inte på mig i alla fall. Så jag har haft en stor problematik med kompensationer i mina muskler. Som har gjort att jag har varit väldigt kort i dem. Och på de senaste åren, eller de sista åren innan jag fann hur jag skulle ta mig ur det, så var de ju konstant låsta, som kallas en sensorisk minnesförlust. Jag började ju med yogan 1998 och då hade jag väl lite som alla andra, lite problem med ländryggen, men det var inte så mycket mer med det. Och sen så bara visste jag att jag ville hålla på med yoga. Det var så här, ja, det var så, jag bara ville det. Det var liksom, det fanns inget alternativ. Jag drog så jättestarkt mot att få göra yoga. Så jag började att gå en kurs på Medborgarskolan där jag bodde. Och det var ju 10 gånger en termin, och så gick jag nästa termin också. Och sen så gick jag till ett gym som hade fantastisk yoga med en fantastisk yogalärare. Men där kom ju då det som jag sa innan, att jag inte är så mycket längre. Men där var det ju väldigt mycket prestation. Vi hade en stor yogasal med speglar i. Vi var jättemånga. Som sagt, hon var ju väldigt bra, den här läraren, och drog väldigt många, så vi var många i salen. Och det är klart, med en hel vägg med speglar, och jag jämförde mig väldigt mycket med andra och lyssnade inte på min kropp. Jag vilade aldrig. Det finns något som heter chaturanga i yoga, när man ska gå ner. Jag gick aldrig ner med knäna, jag gick alltid ner med rak kropp, för att ja, jag ville vara kanske bäst i klassen. Jag ville få den här uppmärksamheten från läraren att jag dög och att jag var bra på det jag gjorde. Och det var ju inte bra för mig. Det var inte bra för min kropp, och det var absolut inte bra för mitt sinne heller. Så det blev ju, började med en nedåtgående spiral där. Jag fick mer och mer ont i kroppen. Jag hade väldigt mycket ont i hela ryggen, bakom skulderbladen och ländryggen, uppe i nacke och axelparti. Men jag fortsatte ju ändå. Sen så öppnade jag upp ett eget ställe och började ha väldigt mycket mera klasser. Och när man undervisar i yoga så lyssnar man ju inte alls på kroppen, utan man går ju mycket på adrenalin och kortisol, och man blir lite hög och man klarar mer och man gör väldigt mycket. Och jag hade ju 16-18 klasser i veckan.
Oj!
Ja, i början i alla fall. Och sen så gjorde jag ju mycket själv, inte jättemycket själv, det handlade inte om, jag gjorde ju också själv. Så ja, och sen så kom ju yin-yogan in i mitt liv också. Yin-yoga som alla älskar, som jag också i många år älskade. Och där började ju den riktiga nedåtspiralen. Där började det gå riktigt illa för min kropp och för mitt sinne när jag plockade in det. Jag hade ju ett stort ställe som öppnade 2010. Och jag jobbade ju väldigt mycket där och hade, som jag sa, då många klasser och skötte väldigt mycket, så jobbade ju långa dagar och 67 dagar i veckan. Så det blev ju sakta men säkert också, det är en påfrestning rent mentalt, och jag gick in rätt i väggen. Mm. Fick en jättejobbig utmattningsdepression och fick sälja mig istället 2015, för då var jag jättedålig. Men vad jag gjorde då, det var ju det att jag orkade ingenting. Jag var helt slut. Så då, det enda jag orkade, och jag sov ingenting. Så jag gick ju upp 3-4 på morgonen, och vad gör man då? Jag var inte sugen på att titta på tv. Nej, men då hade jag ju dukat fram en matta och massa bolster och lite rökelse och musik. Så jag gjorde ju yin-yoga på morgonen. Och det var ju då i många, många timmar, för det var ju liksom långt och länge tills morgonen skulle börja.
Mm.
Och ja, där blev du riktigt, riktigt, riktigt illa under en period. Så jag gick och mådde väldigt dåligt 2014, 15, 16, 17, 18 och till 2019 faktiskt. Så det har varit många år där det har varit väldigt, väldigt jobbigt och mycket smärtor och en trött kropp och en trött själ. Och allt vad det innebär.
Jätteintressant och sorgligt såklart.
Mm.
Jag känner igen det här med att fel typ av yoga är fel, så att säga. Och hur viktigt det är att känna in vad gav det här egentligen min kropp nu. Kom jag in ännu mer i någon typ av kampflyktläge? Eller gav det mig någonting annat? Vissa gånger kanske det kan passa att komma upp i varv lite grann. Men för mig i alla fall så har det inte varit det jag har sökt när jag har gått på yoga. Så det har känts viktigt att faktiskt kunna välja bort vissa pass.
Ja, vi är ju alla olika. Som jag sa, konstitution. Jag är ju extremt överrörlig kanske mot EDS eller Danlos syndrom som det kallas.
Mm.
Så jag brukar faktiskt, när jag undervisar, så brukar jag säga att min bindväv då är ju som ett väldigt glest spindelväv. Väldigt glest och det fattas trådar och det är liksom inte så lätt för spindeln att springa där och fånga byten. Medans andra personer som är mer stabila i sin kropp, de har liksom ett kanonspindelnät. Man har sett när det är liksom, trådar är perfekta och det är liksom tjockt och stabilt och spindeln kan fånga hur mycket som helst mat där. Så det viktigaste nog är att förstå sin konstitution och hur man är uppbyggd i kroppen för att sen kunna anamma den träningsformen, vilken form den är, för sig. Så det finns ju ingenting som är fel, utan det finns bara kroppar som är olika, anser jag. Men det där som du sa, att man ibland behöver komma upp i tempo och så. Och det kommer jag ju också ihåg när jag gjorde mycket ashtanga-yoga, att jag blev helt hög fullständigt.
Mm.
Och tog ju välvilligt emot korrigeringar och de tryckte på mig och lyfte upp mina ben i luften. Inte båda samtidigt då, men ett ben i taget.
Ja.
Och hjälpte till. Och det var ju en eufori där liksom det fanns noll hörsel inåt. Att kunna höra överhuvudtaget att Mia, nu har du gått över din gräns. Det här är inte okej för dig. Jag tror att man behöver rannsaka sig ganska mycket innan man ger sig iväg på den här resan. Att inte huvudlöst kanske slänga sig in allting, utan kolla lite hur mår min kropp, vad är det jag behöver? Hur mår min bindväv? Har jag stressat mycket? Har jag gjort mycket ensidigt? Är den torr? Är liksom den utmattad? Är jag flexibel? Eller hur står det till i mina leder och i mina muskler? Jag tror inte det är så många som tänker kanske på det. Jag gjorde det definitivt inte. Jag slängde mig huvudlöst in i allting. Jag sökte, som jag sa, svar i allting. I alla olika yogaformer och terapier. Så ja, men jag har gjort mycket. Jag har gjort det mesta. Jag har testat på det mesta. När jag säger så att jag testar på det mesta av yogaformer och träningsformer och terapier. Jag har varit runt hos många olika terapeuter och gjort väldigt mycket. Men det var ju faktiskt inte någon som kunde hjälpa mig. Det fanns inte. Jag kan ju bara säga då vad det var de inte kunde hjälpa. Vad det allting utmynnade i, som jag började berätta där förut. Så de åren där från 14 upp till 19 så... Tänk då att jag var yogalärare och jag utbildade nu också personer. Jag hade både yin-yoga-utbildning, hatha-yoga, restorative-yoga, tonårs-yoga, barn-yoga. Och hade utbildningar varenda helg. Och jobbade ju jättemycket och pressade mig själv. Och gick på mycket värktabletter. Jag gick på Voltaren. Jag tog 4 tabletter, så tog det ungefär 6 timmar. Sen var det bara som att kroppen bara, nu släppte det. Och sen så gick det ungefär 2,5 dygn och så kom allting tillbaka igen. Men det var ungefär så mitt liv fungerade. Jag sov med bolster i sängen, för jag kunde inte ligga med som jag ligger nu. Jag kunde bara ligga på höger sida eller ibland på rygg, och då fick jag bolster mellan knäna och upp mot axlarna, så jag kunde stötta upp min vänstra axel. Och jag fick ha bolster nedanför sätet så jag kunde slänga upp mina ben där. Och jag låg med handledsskydd med skenor i, för jag hade sån värk i min handled. Jag kunde inte torka diskbänken eller städa eller någonting. Mitt knä funkar inte så jag låg, sov med ett skydd och hade det på dagarna. Jag hade tejpade hälar för jag hade trampat ut fettlagret i hälarna.
Oj.
Ja.
Oh, fy.
Ja, jo då. Och fungerade då inom citationstecken under dagarna då med det jobbet jag hade att undervisa. Så jag utbildade mig då också inom postural träning och på slutet av 3D-fascia och min sambo Peter då som är osteopat och funktionsmedicinare och också utbildad i mycket av det jag är plus att han utbildade mycket annat och har mycket maskiner, chockvåg och laser och det är liksom, det fanns ingenting han kunde göra heller. Det var ingen som förstod sig på min kropp fullständigt. Alltså det är liksom folk bara säger nej men jag vet inte vad det är för fel på dig. Och det är det jag tror är den här stora missuppfattningen just för att om ni har sett hur jag ser ut, jag brukar visa med min arm hur jag vrider armen. När man är överrörlig då och fingrar, kan ju böja fingrarna och jag kan ju sittande i yogapositioner kan jag ju komma åt sidan och snurra runt mig själv och dra armarna bakom ryggen och fläta ihop. Och det är ju det att jag är rörlig, men musklerna då som kompenserar får ju hålla emot och när de har gjort det tillräckligt länge så blir det ju väldigt jobbigt för dem. Det tar väldigt mycket energi och det är därför som man upplever sig väldigt trött och utmattad för att det går så mycket energi åt till musklerna att hela tiden vara där och skydda och hålla emot och hålla emot och hålla emot och skydda igen, kompensera allting. Så de låste på heltid, så de bara gick in och låste och det kan du inte göra yin-yoga med. Du liksom kan inte massera upp det. Du kan inte manipulera. Du kan inte ta någonting utanför för att få upp det. Så det var där det liksom nådde till vägs ände 2019. Men redan 2018 på, innan jul där, så bestämde jag mig att jag kommer sluta med allting.
Så du höll på i flera år och sov knappt på nätterna och hade ont nästan hela tiden och ändå höll igång på dagarna?
Oh ja.
Ja.
Ja, men det är ju prestation, vet du.
Ja.
Duktig flicka.
Mm. Det låter ju fruktansvärt påfrestande. Ja. Vi skrattar här och det är ju...
Man får skratta idag.
Ja.
Det får man faktiskt göra. Jag har ingen laddning till det längre. Utan jag berättar ungefär det som jag kommer ihåg att jag berättat innan. Mm. Det är så två helt olika liv. Jag kan inte komma ihåg faktiskt hur illa det var. Det är väl som när man föder barn. Typ att man glömmer av hur ont det gör så man ska kunna föda ett till.
Ja.
Så jag vet inte. Det är svårt att förklara. Utan det är mer... idag förstår jag inte hur jag orkade. Jag förstår inte hur jag orkade, för det var väldigt jobbigt. Det var väldigt mycket smärtor och hålla uppe skenet också. Så jag bestämde mig, som jag sa, så jag bestämde mig där. Jag var på mitt 49:e år då, så bestämde jag att jag tänker sluta, men jag inte mår bättre innan jag fyller 50. Och jag fyllde 50 den 16 augusti 2019.
Mm.
Och nu drar jag det här magiska, ska jag dra det magiska nu? Ja, sen så hände det magiska, det som förändrade allt kan man säga. Jag hade ju som jag sa en bestämt med att jag ville sluta med allting om jag inte mådde bättre när jag fyllde 50. Så med bara 4 månader till godo ungefär den 28 mars 2019 så fick jag ett mejl. Jag var ju medlem på en sida med, där jag hade tagit lite kurser och utbildningar med bindväv. Och då fick jag ett mejl av dem och så var det bara så här, nej men det där ser ju intressant ut. Så jag köpte den kursen, du vet man kan köpa för $95. Så jag köpte den kursen och så var det en lite längre klass, en lite kortare. Så var det en liten föreläsning på 40 minuter kanske. Och jag gjorde den här klassen på morgonen, den lite längre klassen gjorde jag på morgonen. Och det var liksom helt nytt. Det var yoga då, det kallades yoga. Och det var liksom helt nytt sätt för min kropp att röra sig. Så det där kändes ju spännande tyckte jag. Och sen så skulle vi gå ut och gå med hundarna. Jag har ju genom de här åren haft förmodligen fibromyalgi också. Mycket värk och mycket bränningar och ont. Mycket som gått omkring som en brinnande fackla. Och ja, haft den sortens problematik också. Så jag gjorde väl detta kanske vid 7 på morgonen eller något. 6-7 på morgonen. Och sen så skulle jag gå ut och gå med hundarna och vi gick iväg då vid 11. Och helt plötsligt så var det bara som det small till i kroppen. Det var liksom, det brann. Alltså hade det inte brunnit mycket så brann det mycket nu. Det var liksom överallt. Så hela kroppen bara... det är svårt att förklara. Men på något sätt så kände jag att det här var bra. Det var inte som... Jag blev inte rädd. Jag upplevde mig inte utlämnad. Eller jag blev inte orolig. Och jag upplevde på ett helt annat sätt i kroppen att det här är någonting som... är bra, även om det var fruktansvärt jobbigt. Så det här pågick ju då i 2 veckor dygnet runt. Jag bestämde mig med en gång att aldrig mer ta tabletter. Några värktabletter. Utan stötta på annat sätt då istället. Och det var väl ungefär 2 veckor som var på riktigt väldigt jobbigt. Jag gjorde den här klassen varje morgon. Jag fortsatte.
Du kände direkt att nej, men nu slutar jag ta tabletter. Du kände efter första förmiddagen att det här var något annat. Något som kunde hjälpa dig på ett annat sätt.
Ja, fastän det var värre än någonsin så var det liksom att som, det var 2 delar i mig där den andra delen också ville tala om för mig att ja, men du, nu är det nog, nu är det verkligen. Och det är det vi kallar idag först försämring.
Försämringen som kommer i början.
Precis. Ja. Det visste jag inte då, men jag förstod det ju ändå någonstans inom mig.
Det kändes annorlunda, det kändes rätt.
Ja, det kändes väldigt rätt.
Vad spännande. Mm.
Ja, det var väldigt spännande. Och sen så, som jag sa, 2 veckor ungefär gick det ju där jag hade väldigt, väldigt, väldigt ont. Och sen kom ju påsken där. Och då mitt i påskhelgen där så vaknade jag en natt. Och det här är ju väldigt roligt att berätta. Men jag vaknade en natt av att jag sparkade ner bolsterna från sängen. Och började sträcka på mig istället. Jag började göra kroppsgäspar istället på natten. Och jag vaknade ett par nätter, inte jättemånga, men ett par nätter. Där jag bara, jag vet inte hur, 10 kroppsgäspar per natt kanske, eller 6. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Men där jag vaknade av i alla fall och jag sträckte på mig och sträckte på mig. Inga bolster då behövdes. Och där och då så förstod jag ju att det här är ju det jag har letat efter i alla mina år. Här är det ju. Här har det liksom presenterats för mig. Och här är ju svaret på mina problem i alla fall. Och som du sa i början på podden, det har ju blivit det på många andras också. De här rörelserna. Ge information istället till nervsystemet om hur, vad som sker i våra muskler och mjuka vävnader. Så jag kunde ju plocka bort handledsskydden och tejpen och knäskyddet och mer börja kunna använda min kropp igen och komma tillbaka till som en normal människa, om man nu får säga normal människa, men så som jag tänkte att jag vill leva på det sättet, kunna röra mig på det sättet och använda min kropp helt enkelt.
Så wow, det vilken ganska... känsla det måste ha varit.
Ja, det var fantastiskt skönt. Om man är så nära att ge upp också. Så det låg där alldeles runt hörnet och väntade på mig bara.
Så otroligt fascinerande att höra om. Och vad var det, om man ska ringa in då, vad var det du hade upptäckt? Du hade väl närmat dig kanske, jag menar med all kunskap du hade samlat på dig, en del som blev helt fel för dig. Men du hade väl ändå liksom på något sätt närmat dig det här, du hade gått någon utbildning i fascian. Eller när hade du gjort det då redan?
Ja, jag hade ju gått 3D-fascia på plats. Men sen så hade jag ju tagit en jättelång utbildning med Thomas Meyer som har... skapat något som heter Anatomy Trains, där han har på kadaver skurit ut linjer i kroppen, myofasciella muskelkedjor kan man säga. Som om du går och vill handla prinskorv till exempel över skärken, så håller de upp en radda och så frågar de hur många vill du ha. Det är ju så det ser ut i kroppen, det finns ju ingenting som är avskilt i kroppen, utan allting sitter ju tillsammans med bindväv. Så det hade jag ju en stor fasciation för fascian. Och den hade jag ju redan från 2014-2015. Mm. Men fortsatte ändå med det här linjeringen och det linjära och röra mig i stretchar och... Jag förstod inte, även om jag hade mycket kunskap om bindväven, så kopplade jag ändå inte ihop riktigt det här med vad är det vi behöver i våra kroppar. Så när jag gjorde den här som har blivit då sensing yoga, då var det ju spiralformer istället, att man rörde sig i spiraler. Och du tänker, de flesta, många i alla fall, vet ju vad duvan är för en position i yin yoga, att man ligger i med ett ben fram. Men här gör vi ju då genom att röra oss från sida till sida. Då blir det ju spiralformer både i främre benet och i knäna och i fotlederna och i bakre också. Och det blir ju också även uppe i armarna och axlarna för att vi vaggar från sida till sida. Så istället för att stanna stilla så får vi in så mycket rörelse som möjligt. Så vi skapar spiralrörelser. Och det vrider ju ur bindväven, så vi kan göra oss av med toxiner som har samlats i bindväven. Det gör det ju när vi stressar och kost kanske och strålning och föroreningar. Och så det som inte hinns med att föra ut från kroppen, det samlas ju upp som en dumpstation i bindväven. Det är ju det som gör då att man upplever sig lite stel, och det är ju det som också gör att man får de här avgiftningssymptomen när man börjar att röra sig med de här spiralrörelserna. Och sen då det som är guldet i sensing yoga, det är ju det att vi pandikulerar, alltså kroppsgäspar. Så det är ju det som är och har varit skillnaden för mig då, att jag har fått kroppsgäspa och pandikulera upp de kompensationerna som jag hade i mina muskler och mjuka vävnader, och att jag har fått vrida ur gifter och ansamlingar och saker som har legat i min bindväv i så många år.
Jag känner själv nu när vi pratar om det, så känner jag hur det kommer impulser att sträcka på kroppen och benen, armarna. Bara du säger kroppsgäsp, så härligt. Mm. Det var framförallt de här vridrörelserna och det du kallar för pandikulering eller kroppsgäsp. Det var de två viktiga delarna som du började ta till dig av där i mars 2019. Precis. Och som gjorde sån skillnad. Ja.
Ja, och skakningar också. Och då är det ju alltid det här. Vad baserar vi det här på när vi tittar på de här rörelserna? Och då är det ju, så har man ett djur hemma, så går det väldigt fort att titta på det djuret. Vad gör de? Ja, men de sträcker ju på sig, de skakar sig och de är ju så här... Om man har en katt hemma, man ser ju hur de njuter sina expansioner i kroppen. Ja, så det är ju, vi har ju det omkring oss. Vi har ju alltid haft det omkring oss och kunnat se det. Jag hade ju själv två hundar och då hade jag nog tre katter vid det laget som höll på hela tiden. Men jag gjorde ju inte så.
Nej.
Jag satte mig ner och stretchade istället.
Ja. Mm. Vad är det som är bra med att göra de här kroppsgäsparna?
Mm, jättebra fråga. När du gör en kroppsgäsp, kan man tänka sig att man expanderar muskler och mjuka vävnader. Och så finns det receptorer i dem som skickar upp en signal till hjärnan. Du ger alltså en information upp till hjärnan om hur det står ställt i våra muskler och mjuka vävnader. Och så går det upp till sensory cortex upp i hjärnan. Och sen så går det ner en signal från motor cortex ner till muskeln om att släppa den spänningen. Så det är liksom hela tiden en kommunikation. Det är därför djur då mår bra i kroppen för det mesta då, om de inte skadar sig, för att de pandikulerar och de skakar flera gånger i timman, i snitt två gånger i timman. Jag skulle säga att det är där vi har det, att kommunicera med hjärnan från kroppen. En skakning är ju det att du förflyttar saker i kroppen och Om man tittar till exempel på djur då, på savannen till exempel, som kanske har blivit, en zebra har blivit jagad till exempel, och undkommer då med livet i behåll och kommer på en trygg plats, då ligger ju de och skakar. Så det är ju det att man skakar ju ur sina stresshormoner ur kroppen, kortisolet, adrenalin, noradrenalin och kortisol. Så det borde vi alla göra. Så fort vi har varit i en stressig situation, vi kanske har blivit utskällda, vi kanske har bevittnat någonting, eller som när det har kommit lösa hundar mot oss när vi är ute och går med våra kopplade hundar som kanske skäller och är lite hotfulla. Jag blir ju helt urspak, och sen när situationen är upprädd så skakar jag ju som ett asplöv. Och då är det ju viktigt att vara som då zebran på savannen och inte liksom, nej men nu går vi vidare och gud, det kunde gå till, utan att följa den naturliga impulsen från kroppen att göra sig av med det som har skapats. Och då ställer man sig och skakar, så skakar man fortsätter att skaka av sig det, och så lämnar det kroppen istället för att du ska behålla det. Och det är så vi kodar in trauman på ett sätt också, att vi inte tar hand om det där och då, utan att man kanske, ja men ni vet, jag går vidare i livet bara, och så stoppar man i det i ryggsäcken istället. Och det finns ett uttryck som heter, ja men skaka av dig det. Mm. Okej, då säger man och så går man vidare. Mm. Men skaka av dig, det betyder ju, man skakar rent fysiskt.
Ja. Den här väldigt konkreta situationen du beskrev, när man blir rädd till exempel för sina hundars skull, så har man ju lärt sig att man ska skärpa till sig också rent, alltså man ska inte stå där och skaka på i skogen eller på en väg, för det ser konstigt ut.
Ja men precis, det är precis, exakt, det är liksom, du får ju liksom inte, det är ju redan från skolan att man ska sitta still, man får inte röra sig och ha sina naturliga uttryck, det tas ju ifrån oss. Inte undra på att så många barn blir utåtagerade när de tas ifrån flera timmar per dag en naturlig möjlighet att få röra sig. Så det är ju inte konstigt alls att folk blir, eller barn kanske då blir utåtagerande. Ja, vuxna för den delen också. Vi har alla ett enormt stort rörelsebehov.
Mm. Och bara att få erkänna också att nu var det någon som sa något respektlöst till mig, eller nu var det ett jobbigt möte med lösa hundar. Att man faktiskt får erkänna det som något som var jobbigt för mig.
Ja, och ta hand om det. Själv.
Mm.
Precis, man bekräftar ju sitt eget nervsystem. Det är ju superviktigt. För där inne finns det ju någonting som talar om för dig att du, det är liksom, nu har det gått igång på alla 79 här. Och sen så bryr du dig inte om det liksom, och promenera vidare. När det är, liksom, det är den där bekräftelsen som nervsystemet behöver. Att okej, jag vet vad som hände, men nu tar vi hand om det här och sen så är det bra. Och sen så finns inte den upplevelsen kvar mer än som ett minne du kan berätta för när du kommer hem, eller du kan berätta det på en podd. Men du har inte det emotionella laddningen kvar, för du har liksom låtit det passera ut.
Mm.
Och det är därför som vi går igång på så mycket saker och blir kanske oroliga i onödan. För det är ett gammalt trauma som vi inte har låtit få hela sin, vad ska man säga? Man har inte liksom början på traumat och sen så är ju traumat och sen så ska man ju avsluta det traumat själv. Genom då till exempel att skaka ur sig saker.
Mm.
Så det är väldigt logiskt. Och det är väldigt mycket man kan göra själv då, genom att ha den här kunskapen och insikten om att vad är det egentligen som händer? Vad är nervsystemet till för? Varför har vi ett nervsystem? Ja, det är ju för våran överlevnad då. Och när det liksom agerar för våran överlevnad så får vi också förstå att vi behöver ge tillbaka en bekräftelse, en förståelse. Och rent fysiskt då är det ju jättebra att skaka.
Jag känner verkligen att det här talar till mig. Så jätteintressant och också väldigt kul att ha fått testa på det här med dig online så pass många gånger. Och för mig väldigt värdefullt att ha något att ta till när det är obehagligt i kroppen. Man kanske, eller jag vet ofta inte varför. Jag försöker, jag tycker jag blir bättre och bättre på att identifiera vad det kan bero på. Men att ha någonting att testa och göra. Jag testar lite sensing yoga och se vad som händer.
Ja, det är ju
för att komma närmare känslan och ibland för att bara må bättre utan att kanske behöva riktigt veta vad det var.
Ja, vi behöver ju inte veta överhuvudtaget vad det var, utan vi kan ju bara bekräfta nervsystemet. Det är ju som du säger, det är ju som en underbar verktygslåda. Och för mig då har det ju blivit riktiga verktyg, om man säger så, för mig, alltså som är autentiska. Och ja, nej, det är guld verkligen och fått det här och kunna hjälpa sig själv. Det är ju det handlar om, att igen då, det finns ju ingenting egentligen utanför dig själv som du behöver, utan du har ju allt inom dig, kanske inte till 100%, men för det mesta så kan du faktiskt hjälpa dig själv genom att gå tillbaka till, ja, men vad behöver jag? Vad behöver jag idag? Vad behöver jag göra för rörelser? Behöver jag kanske göra hejvning? Som när man stryker på sig själv till exempel.
Och säger affirmationer.
Ja.
Mm.
Det är ju fantastiskt också. Mm.
Ja, du har utbildning i hejvning också, ja.
Ja, just det. Det glömde vi säga, ja.
Ja. Vissa ställen på kroppen som då enligt viss forskning ska vara extra bra att stimulera för att ändra vågorna i hjärnan. Och om man då samtidigt säger affirmationer så kan det bli väldigt kraftfullt, tanken.
Ja, det behöver inte vara affirmationer heller, utan det kan ju vara att man bara gör en distraktion genom att räkna till exempel baklänges eller tar alfabetet och hittar städer eller namn eller ja, vad man nu kan hitta på. Så hejvning är ju då att man tar från axlarna ner till armbågarna och stryker sig på händerna och i ansiktet, främst på kinderna uppe i pannan, som man kan säga runt ögonen då. Och det är ju de här tre ställena som man har upptäckt att det är högsta svaret på deltavågor. Så om du är väldigt stressad så har du ju höger betavågor i hjärnan. Och det här då ger deltavågor, det är det du har när du sover. Och då kan man få ganska så, eller ibland väldigt snabbt, ändra om i nervsystemet och verkligen gå från kamp och flykt till lugn och ro om man använder sig av distraktioner eller affirmationer. Så ja, det är väldigt effektfullt. Det är en psykosensorisk terapi.
Jag tänkte på de som kommer, liksom jag, med fysiska och psykiska besvär av olika slag. Går det att säga någonting allmänt eller liksom några de vanligaste exemplen på utveckling som du ser?
Ja.
Som du får höra om, höra berättas tillbaka.
Mm. Ja, jag får ju höra väldigt, väldigt mycket. Ni är ju väldigt generösa och skriver ju väldigt mycket. Jag får mycket mejl och ni skriver mycket på grupper och så. Och det roligaste är ju det att dels då är det väldigt mycket först försämring. Det är ju det som är väldigt mycket, att man får må lite sämre först. Och det är ju den här när toxinerna ska ut ur kroppen och så. Men det är väldigt många med smärta som mår mycket bättre. Som jag har testat väldigt mycket. Och också väldigt många som skriver att det här, de bara vet att det här är bra. De har längtat efter det också, precis som jag. Så det är mycket sånt.
Att deras kropp känner att det här blev rätt.
Ja, men precis. Att det är någonting som man har, inte kanske bara längtat efter, men man har vetat att man kommer på, ja men gud, varför har jag inte rört mig så här?
Den här förstförsämringen kan vara ökad smärta i början.
Ja, väldigt mycket. Förstår jag. Och det var ju det jag upplevde själv också. Då är det ju tryggt att kunna guida andra. Mm. Om jag själv har upptäckt eller upplevt det, så blir det ju en trygghet att kunna guida andra i det. Att inte ge upp, utan man fortsätter. Man kan kanske backa lite grann, men ändå göra regelbundet och lite mer ofta och inte så mycket. Och lägga till hejvning då, eftersom hejvning också höjer vagustonen. Och då sänker ju det också inflammation i kroppen. Det är också en stor del i att ha ont i kroppen och må dåligt, att man går med låggradig inflammation väldigt mycket.
Om man lugnar nervsystemet så påverkar det inflammation och immunsvar genom kopplingen däremellan.
Ja, precis.
Yrsel och illamående, framförallt illamående var det som jag kände när jag började följa dina filmer och live. Också ganska typiska har jag förstått. Ja.
Mm. Ja, men det är jättevanligt. Det är ju där när vi är inne och pillar i bindväven och tänker att du har som en disktrasa så du vrider ur den. Om du har kanske torkat upp någonting som är smutsigt och så vrider du ur den och så är det ju massa, blir du smutsigt vattnet. Då vrider du ut det och så ska det ju ta sig till lymfsystemet och ut ur kroppen. Och innan det liksom har kommit rätt och har kommit ut så är det ju som att det är liksom lite fritt i kroppen. Och det är klart att då blir det lite stökigt. Och då kommer ju de här illamående. Det är många som mår illa. Jag kan också, framförallt i början upplevde jag det. Men om jag till exempel har varit sjuk till exempel och kanske inte gjort på ett litet tag. Eller om jag har varit väldigt stressad så kan jag också uppleva det. Och då tackar jag ju bara för då känner jag vad skönt. Nu har jag fått rena mig själv igen. Mm. Ja, och yrseln, det är ju lite samma sak där att vi får igång flödet. Och det är klart att det blir en flödesflash i kroppen så kan det ju svischa till ordentligt och ge yrsel. Så det är väldigt logiskt om man tittar på det. Det kanske inte upplevs så skönt, men jag tänker ändå att man ska tänka att det här är ju riktigt bra. Jag brukar säga det när det är utbildningar eller kurser och någon skriver att åh gud vad illa, men gud vad bra.
Ja.
Det är jättebra. Drick lite extra vatten, men det där är ju jättebra verkligen. Mm.
Jag var inte beredd på det, så det var nog inte någon placeboeffekt för min del. Utan det började först med att jag mådde illa. Och sen när jag funderade på varför så insåg jag att det kanske kunde vara på grund av det här, eller tack vare.
Mm.
Ja, det är häftigt när det märks. Jag tänker, när vi försöker hitta sätt och hittar sätt att börja må bättre då, kanske fysiskt, om det är sådana problem vi har, så tänker jag att det sker också en utveckling psykiskt, medvetet eller omedvetet. Jag själv till exempel just nu funderar mycket på det här med att våga visa vem jag är. Det känns som en del av min hälsoutveckling. Har du några tankar om vad som har hänt med dig som person sen när egentligen, under hela livet om du vill, men också om du vill sen 2019 när du upptäckte det här?
Mm. Jag har ju varit väldigt mycket duktig flicka, skilsmässobarn och tagit på mig en stor roll både för min pappa och min mamma och sen vidare i livet och presterat mycket och alltid velat bli bekräftad för det jag har gjort. Inte så mycket för vem jag är utan mer för det jag har gjort och som jag sa, jag vill gärna stå längst fram i salen och tänk om yogaläraren sa, men gud vad jag såg att du var jättebra idag på klassen och du gick inte ner med knäna en enda gång. Och så. Det där kom ju aldrig, för läraren var ju bättre än vad jag var. Så det kom ju aldrig några sådana grejer. Men det fortsatte och sen så när jag startade mitt stora ställe, det var ju för att dels var det ju absolut för att jag ville att andra skulle få komma och få göra yoga och sitta och dricka te och ha det härligt och så. Men det låg ju väldigt mycket i det här liksom att, men tänk nu om någon ser vad jag har skapat, vad jag är bra på det här och herregud, då äntligen ska jag bli någonting. Men det vet ju alla att det är, liksom, det är inte så det funkar. Och sen då när sensing kom så är det verkligen som att allting där som har varit pålagt mig, och det är ju yttre som har lagt på, och sen så har jag lagt på bra mycket själv också i det här att försöka vara någon och vara den där duktiga då som klarar av allting och inte ber om hjälp heller. Det är, varför ska man be om hjälp om man klarar av det själv, undrar jag. Så sensor då, det är ju, då tycker jag ju då har man ju som ett jättetjockt lager, som en tjock värdering omkring sig med allt det här som man har puttat på sig själv och det som andra har puttat på en, och så går man omkring med den här skyddsutrustningen runt sig då. vad jag upplever med sensing som jag har upplevt, det är ingenting som har varit från en dag till en annan, utan det har fallit bort saker. En dag, kommer jag ihåg, så hade jag jättemycket att göra, men jag blev aldrig stressad uppe i huvudet. Jag upplevde inte den här enorma stressen, utan jag kunde hantera allt jag hade att göra utan att gå upp i limningen.
Wow.
Så ja, och det, då hade jag väl hållit på kanske ett år med det här. Och då var det bara så här, åh, gud vad skönt. Och det är så fortfarande, jag kan ha jättemycket att göra, men jag går inte in i stress längre, utan det håller sig så här himla skönt. Så jag tänker så här istället nu, att den här rustningen eller det som jag har byggt på, som har byggts på utifrån mig, att jag har tryckt undan inifrån istället. Så jag liksom har motat bort det där som har liksom varit, så jag har blivit mer mig själv. Så det är den här skyddsutrustningen, eller man ska kalla det, den här värderingen som jag har haft, den har blivit tunnare och tunnare, och helt plötsligt så är jag mer av mig själv.
Mm.
Och det är ingenting som jag har bestämt, eller det är ingenting som jag går upp på morgonen och tänker att nu så ska jag jobba med mig själv och bli mer av mig själv, utan när jag går upp på morgonen så har jag mina rutiner. Jag går upp tidigt, jag går upp vid 4:30, 5:00. Det är för att jag är en morgonmänniska, det är inte för att jag är speciellt, jag vaknar, så det är inte att jag ställer klockan och bestämt mig för, utan jag vaknar, jag går upp. Jag har mina rutiner, jag gör samma sak varje morgon med en gång när jag kommer upp, och sen så går jag och gör Wim Hofs andning, den här andningstekniken, och sen så när jag har gjort det så är jag kvar på mattan då, jag ligger på golvet och så gör jag mina sensingövningar 10-12 minuter, och sen så sätter jag mig och jobbar i några timmar, och sen så rör jag mig då. Jag kan sitta 9-10 timmar om dagen ibland, men jag rör mig ju hela tiden. Mm. Jag är uppe och jag liksom gör mina kroppsgäspar, jag skakar ur och jag liksom, men jag sitter ganska mycket. Så det är nog inte sittandet i sig som vi ska slå ner på alltid när vi liksom tänker på att det är någonting som är fel, utan det är nog mer vad vi inte gör. Och om vi inte rör oss regelbundet, då blir ju sittandet inte så bra för oss. Jag tänker att hålla sig till sina rutiner och att starta dagen så som djuren gör. Promenera, vara i naturen och gärna skaka och kroppsgäspa några gånger till. Jag kanske lägger mig ner och lägger mig och rockar lite grann under dagen och kanske tar någon pandikulering. Så det, då är man hemma. Då, det är inte det här längre att man ska behöva rulla ut mattan för 60-90 minuter och liksom plöja igenom en klass, utan det handlar mer om att titta på djuren istället. Vad gör de? Ja, men alltså, de håller ju på flera gånger i timmen och gör sina sträckningar och somnar om. Och, ja. Och som naturfolk som använder sina kroppar, de går ju inte på gym. De använder sina kroppar istället. De rullar inte ut några mattor och gör yoga, utan de, liksom, de är ju naturliga i sitt sätt att vara. Så med den tanken, tycker jag.
Ja, det är skönt att få tänka så. Det blir lättare att andas.
Ja.
Det blir ingen prestation i att försöka må bra, utan det handlar mer om att slappna av till välmåendet.
Ja, det handlar om att mjukna inifrån och släppa, som du har sagt innan, som släppa på prestationen och prestigen och duktig flicka och liksom vara där för alla andra hela tiden och show up för dem. Det är bara dig själv egentligen du behöver. Ja, men visa vem du är för dig själv. Det är ju det viktigaste av allt, att vara den du är. Och det ska inte vara jobbigt. Det ska vara det som är mest behagligt och fridfullt. Men det är ju inte så vi upplärda och uppfostrade på det sättet i skolan då till exempel. Utan det är ju mycket ska vara på ett speciellt sätt. Men jag tänker att världen som vi lever i nu, det händer ju så väldigt mycket i världen nu. Jag tror att människor vaknar upp till att verkligen förstå att man behöver faktiskt ta hand om sig själv. Vara sig själv närmast och kanske börja lyssna lite mer inåt. Vad tror du?
Jag tänker på att vi tar på oss någon form av, jag tar på mig någon form av pansar varje morgon i princip, eller dygnet runt. Jag jobbar på att ta med det där. Och det blir tunnare och tunnare. Och i och med det så blir vi mer oss själva och lyssnar mer inåt.
Ja, du har ingen chans att lyssna någon annanstans, utan det blir naturligt att lyssna inåt det första man gör. Ja. Så det är hur man tränar upp. Du sa ju det i början också, hur gör vi det? Jo, men jag tycker ju de här, vi behöver inte kalla det sensing yoga, vi kan kalla det de här naturliga rörelserna, att röra sig som djuren gör och som naturfolk och som små barn gör. Vi tittar ju också på små barn runt, eller upp till kanske 2 års ålder ungefär, där de är perfekta i allting de gör. Hur de kan sätta sig på huk och deras svank är så bra. Och de har ju liksom kommit dit genom att gunga mycket och rocka mycket och trycka ifrån i golvet. Och hela deras utveckling sker ju med golvet och hur man använder det och hur man tar sig vidare. Och det är ju det vi gör också i sensing yoga. Det är precis, vi gör ju som små barn gör på sätt och vis.
Du är väldigt vetenskapsbaserad, håller ständigt på att kompetensutveckla dig rent vetenskapligt. Det var så den här gången med den här hälsosvängen för mig, så började det med att jag tog reda på den forskning som jag tyckte var intressant och som jag fastnade för därför att den verkade gälla mig. Det kändes som steg ett för mig just då, den vetskapen om att det behöver inte vara för alltid, för just mig i alla fall, som jag ska vara så här pass hindrad, nästan sängbunden. Efter det så känns det som att jag vidgade vyerna lite grann, och det här med att använda kroppen det är så väldigt skönt att ha någonting att ta till när den här vetskapen om dels om att jag borde inte behöva må så här dåligt, fysiskt eller psykiskt, och även vetskapen om sånt som har hänt i mitt liv när det inte räcker. Jag tänker att om man känner till sina små eller stora trauman som man har och vad det kanske kan ha lett till. Men hur gör jag då för att börja leva fri från den här påverkan? Det är där som jag tycker att de här rörelserna är så värdefulla. Mm. Och sen så tänker jag mig att det blir en kombination. Jag vet vad som har hänt tidigare i mitt liv och vad det kan ha inneburit. Och kanske har fått träna på att till exempel sätta gränser mer. Och sen i det andra hörnet så har jag de här rörelserna som kompletterar så fint.
Mm. Ja, verkligen. Ja, du tappar ju in på din egen naturliga design i kroppen så som det är tänkt att du ska röra dig genom hela livet. Det är där som du får kontakten igen med dig själv och ditt nervsystem. Mm. Och det är ju när vi liksom blundar för de här rörelserna så som när man tittar på djuren. Om vi blundar för det och vi tycker att det ser barnsligt ut och löjligt och att det ska vara liksom mer snyggare och linjärt och man ska inte ligga och krälla på golvet. Ja, men du går ju emot hela ditt eget väsen. Jag menar inte att klassisk yoga till exempel är fel. Det kan man använda också. Det är inte det. Det är ingenting som är rätt eller fel. Men vi behöver ju vara naturliga. Vi behöver ju verkligen få in det här naturliga där vi har en kommunikation. För det är ju det som är tanken, att allting i kroppen ska prata med sig. Alla systemen ska fungera och alla systemen de hjälper ju till att stötta varandra. Så om det är någonting som går ner så går ju något annat upp. Och det är ju så det är i naturen också. Om ett träd håller på att liksom bli sjukt, ja, men då är ju andra träd där och andra buskar är där och hjälper till. Och som hela naturen är uppbyggd på det sättet att anpassa och stötta. Och det är ju så i våra kroppar också. Du kan ju titta på allting i naturen och applicera det i din kropp. Och det blir ju väldigt tillåtande och hjälpsamt skulle jag nog säga. Och man kan lugnt kanske bara landa i att allting är precis som det ska vara precis just nu. Men det är inte lätt alltid. Eftersom det brusar så mycket utanför så blir det svårt.
Mm. Ja, det är svårt med tilliten. Mm.
Men då är ju den här lilla genvägen att faktiskt bara sluta ögonen och gå ner på golvet. Man kan stå upp också, man behöver inte lägga sig på golvet eller sätta sig. Man kan göra det på en stol. Sluta ögonen vagga lite grann, precis som jag säger ibland, som ett grässtrå eller som ett sjögräs i vattnet eller tången. Gunga från sida till sida. Sluta ögonen om det är bekvämt och bara sitta där som helt naturlig. Och bara det gör ju att nervsystemet lugnar sig.
Mm.
För du vet, om du sitter så här så talar du om för ditt nervsystem att men det är lugnt nu. Mm. Och då går du direkt över till parasympatiska delarna när du ser med lugn och ro. Och det är bara där läkning kan ske. Men om du då sen sätter och spänner dig för att du ska liksom se ut som att du är intresserad och du är alert och du liksom ska visa att här minsann sitter jag och lyssnar nu. Då tror ju kroppen att nu jättrar, nu ska vi snart springa iväg härifrån och jaga någon eller bli jagade. Ja, och då tappar man över på det istället och går över på lite kamp och flytt, den sympatiska delen, och där sker ju ingen läkning. Det är ju ett val vi har hela tiden. Vad vill jag tala om för mitt nervsystem?
Mm.
Vad vill jag tala om? Att jag minsann ska slåss eller nej? Det är lugnt. Det är lugnt nu. Det är fint och lugnt.
Mia och jag sitter just nu och vaggar som lätta träd i vinden eller någonting.
Ja. Ja, trädkronorna i vinden, det är så fint det är det. Mm.
Ja. Ja, det känns i kroppen det du säger.
Ja, det är väldigt logiskt och naturligt. Det är ju ingen som kan ifrågasätta det. Nu menar inte jag att jag inte behöver bli ifrågasatt. Det är inte alls det jag menar, utan jag menar bara att det går inte att ifrågasätta saker som är naturliga, som kommer från naturen, djuren och små barn och så som är tänkt att vi ska röra oss.
Man har till exempel problem med smärta och tänker att man skulle vilja testa det här och se om det är någonting som passar. Hur kan man göra då?
Ja, det hade ju varit jätteroligt om man kanske är lite ny och vill testa. Och då kan man testa någon av mina, jag har ju lite längre klasser, men jag har ju också lite kortare klasser eller bara ibland filmsnuttar med kanske enstaka positioner. Och då skulle man ju då kunna testa kanske någon liten kortis på 12 eller 15 minuter och sen uppleva vad som sker i kroppen och bara då ta med sig och veta att det kanske blir liksom en liten omvälvning i kroppen. Och så ja, men jag skulle nog, är man ny, så skulle man nog kunna testa någon av de här små kortare klasserna.
Och då kan man söka på YouTube.
Ja, där ligger ju allting gratis. Där hittar ni ju mest. Där ligger ju en hel julkalender med 24 klipp på lite roliga saker. Så ja, på YouTube där ligger ju allting. Så där kan man bara söka på sensing yoga. Så det är ju där har ni en hel värld av sensing läkning. Ja, en hel värld av hur mycket som helst faktiskt.
Kan man hitta dig i andra sociala medier?
Ja, herregud, jag är överallt. Jag är på Instagram och det här heter jag sensingyoga.se, och sen så har jag en grupp på Facebook som heter Sensinggruppen för läkning, och det är rätt många medlemmar där, och där har jag en klass varannan vecka på tisdagar klockan 1 som är riktad då till den här gruppen, där det är bland lite olika teman, den är väldigt lugnt och ja, så där kan man vara med, och där kan man också ställa frågor. Och där är väldigt många som hjälper till att svara på frågor också. Så det är ett litet community, en liten grupp där som man kan vara med i om man vill. Jag är väl på de ställena, Facebook och Instagram och mycket på YouTube.
Toppen!
Mm. Ja, sen så har jag en hemsida också, men ja, det är ju hemsidan sensingyoga.se. Och där finns det lite texter också som jag har skrivit om sensingyogan och om man vill läsa lite mer om stretchreflexen och lite sånt kan man väl göra det och se vad det finns för annat kul där på den sidan. Så ja, där finns jag.
Du har hört Mia Elmlund i podden Fri från kronisk sjukdom. Var snäll mot dig och ta hand om dig. Vi hörs snart igen. Hej då!